Jag känner själv hur det liksom nästan rasar längs ryggraden eller i magen om jag tänker att jag skulle vara den här entreprenören som sitter framför Peter Thiel och så säger han okej, men what's your secret? Vad är det ni har? Vad är det ni vet som ingen annan vet som kommer göra att det är ni som tjänar pengar?
Hej och välkommen till ett till avsnitt av 25 minuter med mig Ludvig Sundström och Mikael Syding. Idag fortsätter vi diskussionen del 2 om konkurrensfördelar och när de består. I slutet av förra avsnittet så började vi prata om anledningar till varför det kan vara svårt att hitta företag med bestående konkurrensfördelar. Och den första anledningen vi nämnde, det var att produktcykeln kortas ned. Nu fortsätter vi diskussionen med en andra anledning. Om vi sen går vidare till nästa punkt här, det är att många företag och branscher hotas av global konkurrens, vilket de kanske inte gjorde på samma sätt för 20 år sedan. Som exempel, det är inte så lätt för småföretagare som driver kaféer, restauranger eller vardagstjänster, som typ kemtvätt eller något sånt där, när McDonald's och Starbucks finns, som är kända internationella varumärken. Samma sak med transport- och hemleveransappar som nu finns för att typ köpa hem mat eller köpa hem, tvätta sina kläder eller vad det nu kan vara. Liksom. De där grejerna, det hade vi inte kunnat tänka oss att det skulle finnas för 10 år sedan. Men nu finns de och antagligen kommer det finnas mer sofistikerade saker om 10 år till. Och poängen med det är att det blir en slags global marknad för många av de här sakerna. Istället för att ett företag som kanske funkade ganska bra på en mindre eller lokal marknad hade sitt område och var stabilt. Men nu så kan de bli hotade från internet.
Det är ju, man kan ju verkligen föreställa sig att det skulle vara svårt att vara en lokal enbils taxifirma i en liten by. Och sen kommer Uber som har en årsbudget på många, många miljarder för att bygga ett perfekt system för att hantera mängden bilar och när de tar sig fram och vilken information man får om var bilen befinner sig. Det blir en fullständigt omöjlig konkurrenssituation för ett litet företag, ett litet lokalt företag att slåss mot den typen av globala företag. Men i gengäld, eftersom det då i slutändan handlar om information, då kan ett lyft eller ett grab plötsligt slå ut Uber om man utvecklar precis rätt typ av informationssystem.
Ja, en alternativ lösning det skulle vara att de helt enkelt, om vi säger att vi går till exempel med lokala företag, då de har en så bra kundkrets eller de är så nischade i vad de gör att det helt enkelt de här billigare och effektivare internettjänsterna, de kan inte konkurrera med det för att de tilltalar inte samma nisch.
En annan variant kan ju faktiskt också vara att det lokala företaget nöjer sig med lägre vinst. De agerar på en liten billig marknad och tycker kanske att vi behöver inte globala löner för att överleva här i Åmål.
Om vi sen går vidare till en till anledning eller en till intressant punkt är att tänk att företaget ska ha en konkurrensfördel som måste hålla i minst 5 år. Det är ganska långt, ganska svårt att förutspå framtiden 5 år framåt. Liksom. Och då räcker det inte med att företaget bara har en eller två fördelar, utan fördelarna måste ju också hålla sig stabila. Det är alltså minst 3 år men gärna med minst 3 år men gärna 5 till 15 år. För att sen hela tiden förstärkas, inte bara hålla utan också förstärkas som du var inne på tidigare. Och det enklaste exemplet man kan tänka sig, det är en bransch som domineras av nätverkseffekter. Där det är tydligt att någon har det. Då blir nätverkseffekten ofta starkare och starkare. Och då leder det oundvikligen till en slags oligopol eller monopolsituation följt av konsolidering. Och så har du bara en eller två stora aktörer tills det som du var inne på kanske bryts upp av lagstiftning.
Ja, eftersom det här är den, kan vi kalla det för, ultimata artefakten bland långsiktiga investerare, så kan man också räkna med att de här investeringslägena inte existerar särskilt länge, för att de blir upptäckta, de blir kapitaliserade på och inte minst så tenderar de till att bli övervärderade under själva boomfasen när man tycker att det här är det nya svarta, det här är det nya paradigmet, det här företaget har verkligen förstått hur man gör. Och sen boom, så kommer en lågkonjunktur eller kunderna är trötta på produkten eller regulatorerna smäller till.
Jag vill återgå till det jag sa lite kort om oligopol eller monopolsituation följt av konsolidering. Och i bästa fall, då ska inte någon lagstiftare komma in där. Det är Peter Thiel, han har sagt mycket intressanta saker om det här. Och en av hans lilla, vad ska man säga, talking points liksom, det är att ett riktigt bra företag måste ha en hemlighet, a secret. Och då håller de det hemligt att de är egentligen de facto ett monopolföretag. Men de luras utåt och säger att de inte har monopol. Och Google till exempel, men vi har inte någon monopol på sökmarknaden. Liksom. Nej, det är inte ens vår huvudsakliga verksamhet. Nej. Liksom. Så de vill försöka undvika att uppmärksamhet från lagstiftarna så länge som möjligt och behålla sin monopol så länge som möjligt.
Jag har lyssnat på intervjuer med Peter Thiel när han pratar om just det här med The Secret. Och jag känner själv hur det liksom nästan rasar i längs ryggraden eller i magen. Om jag tänker att jag skulle vara den här entreprenören som sitter framför Peter Thiel och så säger han, okej, men what's your secret? Vad är det ni vet som ingen annan vet som kommer göra att det är ni som tjänar pengar? Och jag skulle bara känna, jag har ingen secret. Det är bara att jag tänker göra det här bättre än alla andra. Hur kan man egentligen veta om en konkurrensfördel är bestående? Och då kan man säga att man måste börja med att föreställa sig eller sätta sig in i, det är att fundera över hur svår är den här egentligen att kopiera för konkurrenterna? Lite som vi pratade om i inledningen av avsnittet, så man har inte en vallgrav eller en konkurrensfördel bara för att man säger att man har en vallgrav, utan lita inte på någon som säger så, utan tänk igenom. Antag att det bara var min bästa kompis som körde den här verksamheten och det här var hans, som han då tyckte, unika selling point till kunderna. Kan jag kopiera den eller inte? Tänk på företag som Uber och Lyft till exempel. Vad är konkurrensfördelen och är den verkligen så himla svår att härma? En annan liten delmängd av det här, det är hur svårt det är. Det beror ju på till exempel vad det kostar eller hur lång tid det tar. Så fundera över hur mycket pengar skulle det ta dig till exempel om du startade ett helt nytt företag, eller om det helt enkelt var ett befintligt företag som låg lite efter. Hur mycket pengar skulle det ta för dem att investera för att komma ifatt eller gå om och ha samma förutsättningar som det här bolaget som påstås ha en konkurrensfördel? Det är också ett bra mått på om det verkligen är uthålligt eller inte. Och ibland, i bästa fall kan vi säga, då räcker ingen mängd pengar till eller ingen tid. Däremot så skulle jag vilja bara kasta in här också att man hör ofta företag säga, vi ligger 4 år före konkurrenterna till exempel. Det där stämmer i princip aldrig. Särskilt inte om det gäller lite yngre företag. Det där kunde man till exempel höra Fingerprint säga. Vi ligger så många år före konkurrenterna att det inte ens var en idé att prata om. Och sen 1 år senare så var alla andra i fatt. Andra exempel här, det kan ju också vara saker som faktiska patent. Eller en lagstiftning som gör det svårt för nya företag att etablera sig. Och till sist, ett litet roligt exempel kan väl vara korruption. Om det är så att om man redan har monopol på att muta de lokala lagstiftarna, så då blir det riktigt svårt att slå sig in där.
Ja, på tal om lagstiftning där. Då är det ju jättebra exempel förut radiostationer, radiolicenser, även tv-licenser och även kabellicenser. Det var 3 stycken branscher, även oljelicenser för länge, länge sedan. Det var, så fort du hade fått dem, då hade du ju monopol på det området. Så då blev det väldigt mycket mutor där och liknande. Men alla de verksamheterna, affärsområdena blev oerhört lönsamma för de som fick licenserna. Och sen när man går vidare till korruption, som du var inne på där. Det är ju såklart, det är olagligt då, men sen finns det ju någon mellanting där, mellan korruption och nätverk och inside info. Och då kommer jag att tänka på en intressant sak som jag läste häromdagen. Och det var att Israels för detta premiärminister har gått med i ledningen för ett nytt cannabisföretag. Och då undrar jag, tror du att han har startat det här företaget för att han är en passionerad weedsmoker liksom? Nej, det tror jag inte. Utan det är nog mer sannolikt att de tog med honom i en strategisk roll för att han har ett stort inflytande och stort nätverk. Och det är värdefullt för dem om de ska bli legaliserade i olika länder.
Ja, precis. En annan sak som slog mig när du pratade om det här med lagstiftning, det är att när jag jobbade på Futuris inom Brummer & Partners så satt jag också ibland på middagar bredvid grundaren till alltihop, Patrik Brummer. Och vid ett tillfälle så pratade vi om SAS, och det är alltså det här skandinaviska flygbolaget som en gång i tiden hade monopolsits för flygresor. Det var ju på den här tiden då man tyckte att post och telefon och flyg och lite andra saker, det var vad staten skulle göra och ingen annan, för det går ju inte att göra effektivt för någon annan än staten. Haha. Men då var det en person som försökte påstå att men det var väl lättare förr. Det var lättare då att göra en ordentlig värdering av ett sånt här bolag eftersom de hade monopol och därmed inte någon konkurrensrisk. Och då svarade Patrik att nej, det var inte alls det så. Det stämmer inte alls det så, för risken fanns ändå hela tiden där att monopolet skulle brytas upp. Och det kanske liksom är den värsta situationen, den värsta värderingssituationen man egentligen kan ha. För marknaden vill hela tiden liksom krypa mot att monopolet är en bestående konkurrensfördel och värdera det fullt ut. Men det finns alltid den här kalkonmöjligheten att det går bra ända fram till Thanksgiving, och då plötsligt så nackas man fullständigt.
Ja, intressant. Intressant exempel där.
Ska vi prata lite grann om kanske den största anledningen till att det är svårt att hitta företag som har bestående konkurrensfördelar? Har du någon input där?
Ja, i bästa fall så vill du hitta företag som är i sin tidiga fas av att bygga upp en konkurrensfördel som kan bli bestående, som du tror kan bli bestående och hålla så länge som möjligt, gärna flera årtionden. Problemet då är ju att dels så måste du hitta företaget innan det faktiskt har en tydlig konkurrensfördel. Alltså, det har inte redan en tydlig konkurrensfördel. Eller så har du det, men det är inte tydligt att den kommer bestå jättelänge liksom. Och ja, då måste du ju göra avvägningar och göra gissningar helt enkelt. Och försöka få så mycket fakta som möjligt. Så det är en svårighet liksom. Bara analytiskt svårt. Och sen den andra, det är att ofta förlorar företag pengar under tiden. Och då kan det verka som att de kanske inte är så bra som de sen kan bli. För man märker inte riktigt uppbyggnaden. Särskilt om det tar lång tid, många år liksom, innan det är något tydligt märkbart mönster. Och det är väldigt svårt för den mänskliga hjärnan att förstå gradvis förändring.
En spaning här är att det här låter ju precis som Uber, Netflix, WeWork. Det vill säga, det ser inte ut som att de har någon bestående konkurrensfördel. Det ser ut som att de bara förlorar massa pengar. Och vi och ingen annan verkar tro att de har någon bestående konkurrensfördel. Men i själva verket så kanske det är någon slags Amazon-effekt vi ser här. Det är liksom det tidiga skedet av uppbyggnaden av Amazon-liknande konkurrensfördelar. Det är bara det att det döljs bakom förluster och missförstånd om vad deras egentliga affärsmodell är. Men jag vill också säga att det kan ju också helt enkelt vara så att de här företagen, de är precis så dåliga som jag tror att de är, och de har precis så lite konkurrensfördel som jag hela tiden säger att de har. Men de utnyttjar precis det du nyss sa, att Man är rädd att man ska missa de här företagen som bygger upp en vallgrav. Man vill så gärna fånga dem tidigt. Att man är beredd att tro att alla snabbväxare med stora förluster är just tidiga Amazons. Men jag tror att man får gruvligt fel om man gör den analysen.
Ja, Amazon, de flesta företagen som startades under tiden Amazon startades lever ju inte längre. Alltså internetföretagen under internetbubblan.
Nej, det är många som försvann och egentligen bara Amazon som är kvar.
Ja, men det är av den här anledningen som de flesta personer inte lär sig om de bästa företagen förrän de redan är stora, upphypade och antagligen övervärderade. Framgång föder framgång och även pengar för att betala medierna för att skriva framgångsartiklar och göra PR.
Det går lätt att fejka sig liksom till en bubbla. En del säger fake it till you make it, och det kommer funka för en del. Men vissa branscher har inte den här underliggande möjligheten ens till bestående konkurrensfördelar. Och det är väl det man på något sätt måste lära sig att se igenom. Och det är inte så himla enkelt. Hur vet man om man har att göra med en Jeff Bezos eller en bluffmakare?
Ja, men en intressant grej där, det är ju att beroende på branschen. Vissa branscher, vissa teknologiska områden är så snabbförändriga och det är så svårt att förutspå framtiden där. Att visserligen så är det jättesvårt för företag att kanske få en bestående konkurrensfördel. Men under tiden, Alltså, även om konkurrensfördelen inte består så kan de tjäna extremt mycket pengar under en kort period innan de blir ersatta av någon annan eller någon bättre teknologi kommer. Så det är lite av en avvägning också. Det måste inte nödvändigtvis vara en långsiktigt bestående konkurrensfördel för att göra en bra investering. Men det är, om man är ute efter och kollar efter sådana sorters företag, då är det inte så lätt i de branscherna.
Nej, men och på grund av de här svårigheterna att faktiskt identifiera konkurrensfördelar och vilka branscher som förutsättningarna finns, så kan man väl säga att det finns två rekommendationer. Och nummer ett, det är att man håller sig till det man kan. Man håller sig till ett eget specialområde där man faktiskt kan göra de här bedömningarna över tid. Det tar tid att lära sig, men när du väl har lärt dig, då är det din konkurrensfördel som investerare inom det området.
Ett annat exempel, lite som jag var inne på, det är att hitta företag med affärsmodeller som du enklare kan förutspå framtiden om. Eller göra hyfsade bedömningar om vad som kan hända. Det är till exempel lättare att räkna ut ett väntevärde på ett företag som har en prenumerationsmodell med väldigt lojala kunder inom en unik nisch än ett biotechföretag eller ett läkemedelsföretag eller något jätteteknologiskt hypeföretag. Liksom.
Lite kul nog så precis alla de tre som du nämner, det har alltid funnits olika typer av värderingsbubblor i alla tre. Just nu så är det den här med prenumerationsmodeller. Visst, det är jättebra företag och det är på ett sätt lätt att räkna ut ett värde. Men just de här så kallade då, as-a-service-bolagen, alltså prenumerationsmodeller, de har ju då blivit övervärderade för att alla tycker att de är så fantastiska. Så, och vi har pratat om det här med hypecykler förut. Det återkommer alltid att man hittar en fascinerande trend med en kärna av sanning och sen så drar man den alldeles för långt. På samma sätt så har läkemedelsföretag ibland värderats alldeles för högt just för att man har tyckt att i framtiden kommer alla bli äldre och sjukare och läkemedelsföretagen har patent på det de säljer och förr eller senare så ska också alla kineser ha samma sjukvård som resten av som västvärlden. Och då kan man dra upp värderingarna hur långt som helst och så har man gjort det och sen har det fallit ihop därifrån. Och till sist, vad var det mer du nämnde? Ja, biotech. Där är det typiskt så att några biotechbolag lyckas forska fram något spännande och sen blir de uppköpta till jättehöga värderingar av läkemedelsbolag. Och då blir både entreprenörer och investerare supersugna på just biotechbolag. Så då startas det massor med biotechbolag, noteras massa biotechbolag som har någon liten forskningsportfölj och sen investerar alla enligt hagelbösseprincipen, det vill säga man sätter lite i vart och ett av varje bolag och så hoppas man att man därmed så kommer man ju pricka några vinnare eller uppköpsobjekt. Men den approachen gör då förstås att alla företag blir alldeles för högt värderade och sen i slutändan så blir det som vanligt. Det är bara 1 av 10 eller 1 av 20 som går riktigt bra och man har ändå förlorat 80% av pengarna när allting summeras.
Mm, du är inne på en intressant grej där, särskilt i början när du nämnde att det är lättare att räkna ut eller räkna på ett subscription-företag som Software as a Service till exempel. Men, och det har du ju rätt i, och då, om alla gör det, då kanske det är för svårt att få en fördel om alla gör det. Liksom. Men min poäng i alla fall att det är lättare att räkna ut ett väntevärde där än det när, om du ska hålla, för då kan du räkna på hur mycket kunderna har eller göra olika scenarion eller gissa på, ja men oj, de har si och så mycket lönsamhet och här har du två likvärdiga företag som båda har prenumerationsmodeller och säljer en liknande tjänst. Men det ena företaget behåller sina kunder 3 gånger så länge. Så här, det är bara ett hypotetiskt exempel. Men det är väldigt mycket lättare att räkna på det än det med biotech.
Ja, absolut. Alltså, håller man huvudet kallt, då kan man i alla fall se om det är övervärderat eller undervärderat. Och så gäller det att välja rätt. Jag var nog mer ute efter att massan tenderar till att dras till sådana här. Och sen tappar man huvudet och övervärderar det. Men jag håller helt med vad du säger om att på pappret är det lättare att räkna ut ett motiverat värde för de här. Och så kan man avgöra om det är för högt eller för lågt.
Ja, och det är också en tydlig konkurrensfördel om i det här hypotetiska exemplet. Om du har två likvärdiga, till exempel subscriptionföretag, men de ena behåller sina kunder mycket längre. Ja, då får man väl ta reda på varför de behåller sina kunder mycket längre och kommer det fortsätta. Och om det kommer fortsätta, då är det överlägset att det företaget är bättre än det andra. Om vi sen går vidare till två till rekommendationer här. Det är att om man delar upp det här hela avsnittet, då är först steg 1 måste du hitta ett företag som har en stor fördel jämfört med konkurrenter. Sen två så måste den här fördelen hållas över tid så att företagets vinster ökar. Eller åtminstone lönsamheten går upp för att vinsten ökar eller kostnaderna går ner. Och lönsamheten blir större. Och sen att det håller sig på lång sikt. Och vad baserar du det påståendet på? Varför tror du att det kommer hålla sig?
Jag tycker man vill ju gärna också kunna mäta på något sätt att få det bekräftat att den här fördelen faktiskt också leder till just bättre lönsamhet, vinster och kassaflöde. Om det bara är någon typ av teoretisk fördel men som aldrig växlas över till reda pengar, ja, men då är den inte värd någonting.
Mm. Och sen en sista fråga som kan vara värd att tänka på, det är: måste du hitta företag med bestående konkurrensfördelar som håller minst 10 år, så som det sägs liksom? Nej, det måste man väl inte. Det kanske till och med är ett för högt krav för att investera. För då kommer man ingen vart, liksom, för det är så svårt.
Nej, alltså det är kanske till och med så här att jag skulle vilja säga att när det gäller investeringar, minimumkravet för en investering av vilket slag det än är, det är att den ska klå ditt närmaste alternativ. Alltså du har liksom rangordnat dina potentiella investeringar, och om någon ytterligare ska kunna komma in på listan av dina faktiska investeringar, ja, men då ska den klå liksom det sämsta alternativet av dem du redan har. Och alternativet kan ju till exempel vara bankkontoränta, eller om du inte har några särskilda investeringar. Men det här gör då också att ibland så är det faktiskt bättre att köpa ett bolag utan bestående konkurrensfördelar och köpa det riktigt billigt om det är out of favor, än det är att köpa ett bolag med bestående konkurrensfördelar alldeles för dyrt bara för att det är populärt.
Ja, men ofta så räcker det med att hitta ett företag som är lite bättre och ha en tillfällig konkurrensfördel. Det är inget fel med att köpa ett företag som är bättre än det andra, men det kanske bara håller 3 år och sen säljer jag. Det är inget fel med det om det går bra. Men det är de där riktigt långa bestående konkurrensfördelarna, det är de som gör folk riktigt rika.
Ja, är det inte det? Var det inte Charlie Munger som var en av de första att säga just det? Du behöver bara göra riktigt rätt investering i 1, 2 eller 3 företag under en karriär.
Ja, det var väl han och Philip Fisher som kom på hela den där investeringsapproachen. En sista sak som är lite kul, det är Warren Buffett har ju snackat om det här med, vad han kallar det för, 20 slot punch card och sånt där. Konceptet att du får bara göra 20 investeringar i hela ditt liv eller något sånt där. Och konceptet med det är ju att om du bara får göra ett fåtal investeringar i hela ditt liv, då kommer du ta dem mer seriöst och så vidare. Och det låter bra på papper, men i praktiken, det är lite så här som, jag tycker det låter lite som, det är som att säga att du ska leta efter, du ska aldrig gå på några dejter, utan du ska bara träffa en person som ska bli din fru. Och du får bara välja en enda liksom. Var är inlärningskurvan där?
Precis, han har ju både rätt och fel. Det är klart att om du redan har kompetensen att veta vilka bolag som är bra respektive dåliga, ja, då ska du bara göra 20 investeringar. Men när ska du lära dig den kompetensen att veta vilka som är bra respektive dåliga? Jo, det gör du genom att göra 100 dåliga investeringar. Ja, inte medvetet då, men 100 av dem blir dåliga, och det är det du lär dig av.
Ja, precis. Man måste ju på något sätt prisa in sina misstag och gärna göra dem tidigt i livet. Och se det som del av en lång inlärningskurva, som en investering i sin framtid liksom.
Det kanske var allting vi skulle ta upp idag om bestående konkurrensfördelar, men i nästa avsnitt så kommer vi diskutera världshistoriens bästa företag. Ett företag som kanske hade de längst bestående konkurrensfördelarna. Och absolut sist då, om det är så att du vill lära dig till att börja med då, 1, alla de olika sorternas konkurrensfördelar som ett företag kan ha, och 2, kanske ännu viktigare, hur man identifierar de här konkurrensfördelarna, och 3, hur man dessutom kan se och förstå om de här kan bestå över längre tidsperioder, upp till exempel 10-15 år. Då tycker jag att du ska kolla in vår hemsida Finanskursen.
Nu är grunderna av värdeinvestering.
Ja, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.